Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Okej, hej, hej och hjärtligt välkomna till en ny säsong av...
Hallå!
Hallå! En ny säsong av Handbollspodden Avkast. Vi försökte ju precis innan vi började trycka på rec och så vidare räkna ut vilken säsong i ordningen. Vi landade på att det kan vara sjätte, eventuellt sjunde, men förmodligen sjätte säsongen. Jävla maratonpodd
det
här.
Det var ingen som trodde det. Ingen, när vi drog igång.
Nej, undrar om det är någon som hade hoppats på det när de hade hört halvvägs.
Ja, kanske. Men det var ju Thomas Axner som var omslagspojke i början. Ganska länge.
Ja, kom du ihåg vad vi sålde in det med till? För då var det ju ännu tydligare knutet till Simon. Nu är det ju lite fristående, men kom du ihåg vilket ansikte vi sålde in det med?
Thomas Axner?
Nej. Jobbo Vranjes.
Gjorde vi.
Vi sa så här, ja men Vranjes kommer vara med. För det, jag gissar att vi hade, ja just det. Det var ju i med boken som vi skrev med honom så hade vi ju ganska nära kontakt med honom. Så sa vi så här, jo men Vranjes kommer nog vara med jätteofta egentligen.
Så, det var han inte.
Det var han absolut inte. Så blev det inte. Men ändå, succén rullar vidare. Sveriges enda riktiga handbollspodcast.
Oj. När du säger när ni sålde in det så låter det som att ni liksom fick ett kontrakt av alltså så här, det har väl alltså det är typ för säsong 5 som vi började få lite Patreon pengar eller vad så här, precis ni sålde in konceptet med Vranjes och så bara yes, vi får göra den här podden gratis och själva.
Ja, göra gratis, göra allt arbete.
Acast.
Men TV4 Sport på den tiden, det var ju TV4 Sport på den tiden och de satsade ju lite på poddar då. Så att vi trodde väl att det skulle liksom bli någonting av det där. Men ja, vi har ju tröskat på.
Det var nog så snacket gick att det skulle finnas lite pengar. Sen när vi väl drog igång fanns det inget. Det är lite som alltid när jag är med i ett projekt tycker jag. Det är alltid lite talas i början om att det finns några pengar. Sen finns de inte. Men det kan ju leda oss in på punkt nummer 1. Nämligen våran finansieringsmodell. Vi är ju finansierade av er som lyssnar genom Patreon. Ett system som gör att man alltså kan donera pengar då för varje avsnitt vi släpper. Och vi har ju valt en modell där vi släpper de allra, allra flesta poddar fritt för vem som helst att lyssna. Men en i månaden ungefär gömmer vi bakom Patreon-vägg. Så dels om man vill lyssna på den eller om man bara vill vara en godhjärtad och varm människa som bidrar till att vi kan fortsätta göra det här. Då kan man susa in på www.patreon.com/avkast och bli avsnittsdonator där. Det gör oss så himla glada och vi tackar så hemskt mycket för alla bidrag vi kan få där. Nu hörni är det slutnasat. Och så kastar vi oss in i det riktiga avsnittet då. Och som ni hör så är det väldigt lik uppställning som det var förra året. Det är jag och Emil Schelin som sitter här och babblar. Christian Albinsson är med oss. Utlovat var tredje avsnitt ungefär den här säsongen.
Sätter vi press? Ja. Ska jag försöka? Ja, absolut.
Det är också det du har utlovat nästan varje säsong. Lite glesare sen när det väl blir närvaro framåt hösten eller så.
Ja, men då känner jag att jag inte har så mycket att tillföra och att det är på många sätt mycket roligare att vara lyssnare. Men så fort jag känner att jag kan bidra med någonting så kommer jag infinna mig.
Du är poddens Ystad IF. Stora förhoppningar inför säsongen. En enormt hög högsta potential. Och sen så lyser framgången med sin frånvaro mot slutet av säsongen.
Ja, men den tyckte jag var en väldigt fin liknelse. Jag tar det faktiskt på ett sätt som en komplimang. Och det är ju också...
pengar då?
Just det. Många sponsorer och också ett ålderstiget lag. Jag är ju äldst i den här podden.
Ja, det är sant. Den som är yngst är ju vår enda numera aktiva handbollsspelare. Nämligen Champions League-proffset Josef Pujol som ju är tillika våran utrikeskorrespondent. Du hoppar ju runt lite. Ibland är du i Tyskland, ibland är du i Danmark. Men i år är du i...
Jag är tillbaka på gamla jaktmarker i Norge och Elverum.
Och jag har sett att norska ligan redan har dratt igång och ni har redan liksom börjat rulla på den där ångvälten.
Ja, lite så. Sen har vi visserligen haft ett relativt enkelt spelschema hittills med två nykomlingar. Och den tredje kommer inte ens ihåg faktiskt. Men... ja, det spelar ingen roll. Men ja, vi är ju en ångvält vet jag inte om vi är ännu i alla fall. Men det är väl planen att det ska bli det. Vi är ju stora favoriter och ska givetvis vara det.
Du bjöd på ett fint mål, såg vi på internet.
Ja, det var ju lite, bjöd på lite handbollsgodis faktiskt. För de 200 personerna som var i Stavanger och såg mig spela mot Viking Stavanger.
Men såg man inte det där så kan man ju se det på vårt välbesökt Twitterkonto.
En blöt handled tyckte jag mig se, även om det var långt mellan kameran och Josef Pujol.
Ja, men det var ju det.
Det var nästan så att det var branta läktare likt i Västerås där man liksom verkligen får gnugga. Jag som också har dålig syn får verkligen gnugga för att se.
Ja, och så var det lite dunkel belysning så. Men,
ja, jävlar vad dunkelt det var.
Det är ju väldigt, det kanske vi kommer in på här, men som sagt, i Norge tillåts vi bara 200 personer på matcherna. Så att det är ju väldigt speciella matchförhållanden just nu för en spelare.
Ja, det kommer vi verkligen komma tillbaka till hur det påverkar en. Sen så har vi ju då det som vi internt alltid har kallat för avkasts, både utseende och hjärna, Charlie Sjöstrand.
Oj, Oj. Att ni aldrig har sagt det till mig.
Ja, men det vi har en annan chattgrupp, där inte du är med.
Ja, just det. Även svinet således, som inte får med i alla chattgrupper.
Så är det, men du är ju å andra sidan då experten med stort E.
Jag är med i år igen.
Hur kommer det funka för dig? Kommer du köra C-mores sändningar i vanlig ordning eller?
Det är ju där man ser all inhemsk handboll. Och således.
Oj,
även mig.
Har du fått det uppifrån att du ska säga det på det?
Nej.
Det är som en sån inarbetad reklam.
Ja, lätt. Väldigt inarbetad.
Ja, nej, men Simor är ju det enda som gäller. Va?
Det ska ni inte sälja in också... att ni ska ha den där upptaktsträffen? Det är väl den första grejen ni drar igång med, gissar.
Vi tjuvstartar lite med en egen upptaktsträff här utan att någon tränare får komma till tals, vilket är ganska skönt. Sen ska de få prata lite också på onsdag då, med mig och Christian och Jenny.
Just det, det blir väl roligt höll jag på att säga, men du Christian har tagit över som programledare där. Vi har ju pratat om det tidigare, om åren, nästan varje gång den här upptaktsträffen är, vilket jävla svårt uppdrag det är. Vi har ju till och med kallat det för självmordsuppdrag för att det är väldigt svårt att få ut något intressant ur de där korta sittningarna med tränare och någon lagkapten eller representant för laget. Hur går era tankar nu? Kommer ni
Ja, men nu ska det nytt? Dessutom vara via Skype, så det blir ännu svårare skulle jag säga. Alltså fördelen är att det är från TV4s eller Simons studio. Det tror jag är bättre lokal än kasinot i Malmö. Så det tror jag är en fördel. Men sen, alltså via Skype, det kommer bli en utmaning. Jag lyssnade av lite och det verkar vara också vissa tränare som kanske inte är helt hemtama med de här nymodigheterna som Skype. Vilket jag i och för sig inte heller var idag, så att jag ska inte säga någonting.
Men kan du hänga ut någon? Framför er.
Ja, jag tänkte precis göra det. Dels kan jag hänga ut Peter Gensen som kändes lite brydd inför det. Men han är inte tränare. Men sen hörde jag att, och det kan man ju se framför sig, att Ulf Scheffert i Kristianstad då. Ja. Känns ju inte helt jävla hemtam framför spakarna.
Nej.
Så att det här kan gå åt båda hållen.
Det är bra att det inte är live då.
Ja. Det hade inte gått.
Någon av sönerna Scheffert och gå igenom lite fort med honom hur man gör.
Ja, precis. Nej, men det ska nog gå till slut. Jag tycker det ska bli kul, men det är som du säger, det är jävligt svårt att få flyt i det, men ja, vi hoppas.
Det är väl ändå Gensets krav att samtliga tränare måste medverka i programmet, va?
Ja. Så är det.
Men i och med att det inte är live på så eller inför publik, så antar jag att det också kommer bli liksom mycket nedklipp i olika highlights, att se vad Önnereds tränare sa, tänker om säsongen. Och då kan man ändå få, ofta blir det att det är så jävla liksom långtråkigt, men då kan man ändå få lite, jag tänker att man plockar ut olika nuggets ur den liksom, sen framförallt att det kanske inte är så många som ser hela livesändningen.
Ja, fast det är ingen, det kommer inte vara på det sättet. Utan det är, alltså allting kommer ju spelas in, och då är det 4 minuter med Önnereds tränare på Skype, och då är det de 4 minuterna som kommer med i programmet. Så det är, alltså, det är inte så att varje lag får en kvart och så plockar man russinen.
Nej, så blir det inte, men jag tror att ambitionen är att klippa ut lite olika delar av den i alla fall, och göra och skicka ut i sociala medier och sådär. Det tror jag i alla fall.
Vilken härlig peak det kan vara för en tränare om du sen ligger så 7 sekunder från den 4 minuten.
Det här är highlights. Ja. Det är bara när man säger hej.
Ja, vem tror det blir tråkigast då?
Ja, fan blir tråkigast. Ja, men jag tror att det blir svårt. Nu har jag försökt få tag på Lugis tränare Mark Udd för att höra. För han kan tydligen inte svenska, och danska är svårt, och engelsk-danska är också svårt. Jag tror att han är säkert jättehärlig, det har jag ingen aning om. Men jag tror det är svårt att göra en Skype-intervju när man inte riktigt förstår varandra.
Men Charlie fattar väl lite danska?
Ja, Jenny fattar också danska, men det ska ju tittarna också göra. Det är ju det också.
Det är ju en av...
Jag kommer inte fatta något.
Nu hänger jag... Om Jenny lyssnar inte ens på den här podden och säger att fan, jag måste börja lyssna på podden. Så nu får fan ta det här. Jag ska hänga ut henne nu. Det var ju oerhört roligt när vi skulle göra en Skype-intervju med Melanie Felber. När hon hade blivit årets spelare eller skyttedrottning eller någonting sådär. Kommit med oss som team, kommer inte ihåg. Skulle vi henne på Skype. Vänsterkant i Skara för de som inte känner till det. Dansk-schweizisk påbrå. Och när vi kopplar upp då, när vi ska spela in liksom, så testar man alltid så att okej, ljud, alltså de hör oss och vi hör dem, och vi ser också dem, men de ser inte oss. Och så skulle vi då, får kolla om Melanie hör nu då. Och så, jag vet inte, det var jag eller Krille som sa, Jenny, du kan ju danska, du får ta det med henne. Och igen, det är så här, Melanie, hör du oss? Det är så här, varför inte bara säga, hör du oss?
Det kommer som Tuborg i danska.
Ja, det är liksom så här, alltså det är så jävla sjukt att man väljer det och tar det med den frasen.
Ja,
liksom,
nej, men,
behöver inte byta,
hon är mekanisk på det sättet.
Du behöver
hon
inte byta språk för den. Liksom, om jag går in på en pizzeria i Danmark så behöver jag liksom inte en cappuccino.
Det där är, jag håller till 1000% med, så jag kan ju verkligen störa mig på det. Jag kan ju också ta ett, jag behöver inte nämna namn här faktiskt, men ett litet exempel med en spelare i Norge som då skrev på ett Instagram-inlägg, bara skrev tack med då T-A-K-K som man skriver på norska istället för T-A-C-K som man då skriver på svenska, och det blir så jävla
Hoppas nu de förstår att jag menar tack.
Ja, jo, men de vill väl inte så här, tänka att ja, nu tror mina lagkamrater att jag har norsk dyslexi här. Jag ska visa att jag minns han har klimatiserat mig.
Jag vet det där ser man ju nu och då tycker jag på sociala medier också, den typen av interaktion över språkgränserna som är, den känns fånig va. Hörrni, vi har ett jävla digert schema idag, så jag tänker bryta där och kasta oss rätt in i det. Jag tänker att vi i vanlig ordning då, eftersom det är första avsnittet och eftersom serierna drar igång inom kort, ska ja, men helt enkelt då dundra igenom både SHE och handbollsligan i
invändning.
Tidigare så har du Ja, men tidigare så har vi ju gått igenom hela serierna, varje lag för lag. Det kanske har blivit lite långdraget. Så det var ju du, Charlie, som säger att du inte är så bra på att spåna idéer, som kom på att vi kan dela upp det lite mer sjok. Och då har jag slängt ihop lite sjok. Och så tänker jag att för varje sjok så kan ju ni då hugga och säga någonting om det. Om det är något lag som sticker ut, några nyförvärv eller vad det nu kan vara. Känns det som ett rimligt upplägg?
Jättebra idé, Emil. Ja, det känns jättebra. Jag tänkte,
får jag säga en sak?
Ja, säg.
Nu har det ju gått ett halvår typ sen ligan slutade. Och under det här halvåret har jag gått in i någon slags handbollsdvala. Så att jag känner själv att jag har så ganska dålig koll alltså. Nu är det med att det var så länge så man kommer knappt ihåg vilka som var bra förra året och vilka som faktiskt spelade vart. Så att Charlie, det blir ett tung börda för dig då.
Alltså, jag har inte gått in i handbollsdvala. Alltså, mitt jobb var att titta på handboll. Du har ändå spelat sen genom hela coronakrisen. Men fine, absolut, vi kör på det. Min lilla grej var att jag tänkte så här att vi skulle ju kunna, om vi känner att det blir för matigt idag, så skulle vi kunna spara SOE till nästa avsnitt. För den ligan drar ju igång senare. Så behöver vi inte ta 35 lag idag. Det är väl en ganska bra idé, va?
Du är ett geni,
jag vet inte ens hur många lag som spelar. 29 lag blir det kanske om man slår ihop.
Ja,
27 lag.
Ja. Alltså plus eller addition som vi kallar det i branschen är ju det klurigaste.
Ja, det är det svåraste.
Ännu fler i år.
Nej, det är 20,
ja, 15 herrar och 12 damer.
Var det ingen som gick upp i från Allsvenskan? Eller hann de avsluta sin säsong? För det är ju 15
i vilken av serierna?
Jo, men inte på dem. Det
gick inte upp någon. Du kanske missade det, men det fanns ju folk i både Hammarby och Alstermo som var lite sura över det.
Ja, och det var ju jävligt fjantigt av dem. Men vet du det? Jo, men det, den hade jag koll på. Men gjorde de inte liksom, borde de inte ha gjort samma sak för SOE?
Det var SOE han spelade färdigt. Det var det som var skillnaden. De han spelade sista. Ja. Så då fanns det en jumbo och det fanns en klar uppflyttare.
Yes. Ditt gäng, GT Söder, åkte ur, Josef, för att friska upp minnet. Men då sparar vi helt enkelt SOE till nästa vecka och så kör vi handbollsligefokus nu då. Så kan vi friska upp minnet hos Josef. Jag hoppas och tror att Charlie är påläst. Jag tror också att Christian har hunnit smyga igång sin research inför den där upptäcktsträffen. Så vi har väl två då som kan svara någorlunda. Botten, och här är det ju då en nymodighet. Det är ju två lag som dundrar rätt ur serien. Och där har jag satt Varberg och Aranäs. Och det ja, är det har ni något att säga om det?
Ja, men det är ju rimligt att tro det.
Varberg, nu kommer jag visa direkt.
Och titta då om ut!
Slutade Lindgren och Bengtsson?
De har slutat. De har slutat.
Okay. Ja, men det är väl viktigt, det är väl den viktigaste grejen som har hänt i Varberg, att de har tappat många spelare, men framförallt då Bengtsson och Lindgren. Inte bara det att de var två jättebra handbollsspelare, de var ju också fanbärare som man kallade det. De var ju lagets hjärta och lungor på det sättet.
Ja, och säkert. Alltså kapten antar vi. Det innan var jag för kapten.
Ja, inte båda. Men Hasse har ju också värvat in två ester ju. Det är spännande.
Mm. Hasse Karlsson, din gamla gymnasiekompis som tränare i Varberg.
Den intressantaste värvningen dock som Varberg gjort är just...
Staffan
också. Precis. Det ska ju bli lite intressant att fråga Hasse vad... Det var lite kryptiskt tyckte jag i den där artikeln som låg ute. Vad det här samarbetet faktiskt ska innebära i praktiken. Att det bara gäller fram till årsskiftet, har jag för mig.
Så, men Staffan Olsson ska in och, i föreningen, eller?
Ja, som någon slags talangutvecklare, va?
Jaha.
Eller så här, jag tror att det jag läste så skulle han väl bli framförallt individuellt fokus. Inte talangutvecklare, men liksom, ja, individuell tränare, tror jag. Något åt det hållet.
Men har de gett den jovialiska gamla keepern Thomas Gustafsson foten nu, eller?
Den jovialiska gamla keepern Thomas Gustafsson är ju...
Kommer inte ihåg honom?
Det låter ju som snett inåt bakåt podden nu, Krille. Det här känner vi inte.
Just det, du måste ju... Vilken podd är du med?
Vi känner inte till de här. Den jovialiska Thomas Gustafsson.
Vad hade den jovialiska Thomas Gustafsson för roll i Varberg?
Han var ju...
Talangutvecklare.
Ja, han hade ju någon slags utvecklarroll jämte Hasse.
Ja, jag kan tänka mig att Staffan Olsson ändå trumfar den här jovialiska killen.
Jag har dock en liten historia om en annan av deras nyförvärv. Mm. Och de har ju värvat Oskar Kihlstedt från BK46 i Finland. Och han är född 91 och han har faktiskt spelat Partille Cup med Hammarbys 91-årgång där jag då var, som jag var en del av när vi var runt 15, och nu på den tiden i alla fall, då var han så sinnessjukt jävla bra alltså när vi var 15. Han var en av de, hade varit en av de bästa i den årgången även om han var svensk så att säga.
Vem var detta, sa du?
Oskar Kihlstedt, ett av nyförvärven i BK46.
Ja, men spännande.
Ja, och sen så kan jag tänka mig att liksom konkurrenssituationen och handbolls utbildningen i Finland inte är så stark. Så att det liksom stagnerade lite. Och sen så har han varit lite i Norge och haft en hel del problem med skador. Men det är verkligen en spelare med potential i alla fall.
54 landskamper för Finland.
Mm. Ja, men jag läste en intervju i Hallandsposten att Ola Lindgren sa att han gärna vill att de finländska spelarna ska komma till exempel handbollsligan. För att det blir bättre överblick och bättre skolning, antar jag.
Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Alltså, man har ju mött en del av den där finska gängen på försäsong och sånt där. Och det är klart att det är ju inte bara ett hack ner från Sverige utan två, tre. Den ligan i alla fall. Och jag kan tänka mig att det är även... avspegla sig i träningsmöjligheter och allt vad det är liksom.
Jag sitter och läser lite i den här mediaguiden som vår vän Daniel Vandor har slängt ihop, och det är ju alltså, dels så har han då 54 landskamper för Finland, sen så har vi ju då de här två estländerna med 30 och 34 landskamper var, och sen så har vi, just det, vi har ju vår härliga Ram Turkenit som är kvar, som har flera landskamper för sitt Israel. Så att det är fan, nu är det väl nästan blåbärsnationer då, men det är mycket landslagsrutin ändå.
Mm. Det var väl någonting om att Ram Turkenit hade lite socialt svårt. Det kanske vi har pratat om.
Ja, men precis. Det var jag som snappade upp det ju på Ica Allköp i Söndum. att han mådde lite dåligt. Men han är ju... Och det hände ju någonting i mitten av serien där. Han bara försvann.
Ja, precis. Ja. Och det kan jag ju tänka mig hör ihop då med att det är kämpigt socialt. Alltså,
jag tänkte vi skulle fråga Hasse det på upptaktsträffen på onsdag.
Det är väl rimligt. Får vi se vad han svarar. Mm.
Alltså, för att bara knyta tillbaka då till ditt första lilla tjåk med två klubbar som åker ur här. Så jag har ingen anledning att sätta något annat lag där. Jag är också lite frågande just kring Aranäs, som det känns som att de hade de hade ju nästan ett bättre lag när de åkte ur förra gången. Vad ska de eller så här, varför ska de hänga kvar i år? Det blir ju lite att motbevisa alla oss tvivlare. Det får ju vara lite tändvätska för dem då hela säsongen. Filip Jonsson tillbaka. Han kan säkert vara... men han kommer bli nyttig, det tror jag definitivt. Men ja, som sagt, han var med när de åkte ur förra gången också. Så att det, jag tror att det... Jag är enig med dig, och det verkar ju vara förhandstipset även hos tränarna att Varberg och Arnes hamnar längst ner i tabellen.
Jag tror väl att Arnes räddning är att om de lyckas liksom få till något lite magiskt i Kungsbacka idrottshall, kan jag tänka mig att den heter. Och blir, den kan vara lite svårspelad sådär. Och att om de får till det liksom och kan bygga lite självförtroende i hemmaborgen, så kan jag tänka mig att de lyckas. Men det är ju såklart jävligt svårt att få till om det inte är någon åskådare där. Men det kanske blir...
Jag
tror den är jävligt svårspelad i år, för jag tror den är jämnad med marken nämligen.
Ja, jag tänkte precis säga det. De kommer ju inte att spela där.
Nähä, var ska de spela då?
Alltså, de spelar i ishallen tror jag, men det byggs en ny arena som ska vara en arena för 1800 år.
Tack.
Då kanske vi byter plats på Varberg och Aranäs då med den uppgiften.
Men det där är en intressant fråga. Vilka, alltså ja, Aranäs får inte spela i den hallen då, svårspelad. Men varför är den svårspelad? Är det för att det är jobbigt med liksom tajt och tätt och det sitter idioter på läktaren, men alltså, vilka kommer ha störst nackdel av att spela utan publik på läktaren? Jag tänker att Aranäs eller Varberg eller de här lagen som inte är vana vid att ha så mycket folk, för dem är det inte lika så skillnad som det är för Kristianstad, IFK Skövde och...
RIK kommer att göra det jävligt bra.
Eller, jag menar det måste ju vara en fördel för RIK det här.
Ja.
Ja, och därför kan det väl vara en fördel för Aranäs också att spela en ishall som det ändå bara hade varit 30 pers i. Det är ingen skillnad för dem, men det.
Nej, men det är skillnad kanske mot gamla
idrottshallar.
Ja, man ska ju säga att tryck i en hall är inte bara avhängt på hur många det är i hallen. En liten jävla hall som är full med 500 pers kan ju vara bättre tryck än exempelvis Sävehofs stora hall.
Sävehof kommer ju vara alltså guld. Alltså jädrar vad de inte kommer påverkas någonting av det här.
Nej, så är det ju. Ska vi hoppa vidare till nästa steg?
Det gör vi.
Trion som går till kval. Och där har vi Önnered, Guif och Hallby.
Det är också så här, jag tror att det är tipset som jag och Jenny har enats om, som vi ska presentera på upptaktsträffen, så är det bakifrån då Guif, Önnered, Hallby, och du sa Önnered, Guif, Hallby. Det, alltså, det är lite därför det är bra att ta det så här, för det är ju lite skitsamma, känner jag, om du kommer på 11 eller 13 plats. Men där, jag tror att det är de tre lagen som kommer att hamna där.
Vad landade Hallby på förra året?
10,
va? Handlade ett hack upp där.
Ja, 10, 9, ja.
Tror vi inte att de kanske blir bättre då?
Alltså,
hur tänker ni kring det, så att säga?
Alltså jag tänker lite att förra året så var de oerhört, då var de nedlagstippade och komma sist ihop, eller ja, tampade sig ner och åka ur liksom med Varberg dem. Och så motbevisade de alla och gjorde en succéssäsong och liksom red, som jag såg det, på underdog-vågen lite hela säsongen på något sätt. Och utvecklades, får man säga, med både Östlund och laget gjorde en fin resa. Men det är ingenting. Det är ingenting nytt in. Jag ställer mig lite frågan till att så här, de kommer ju inte kunna. De kommer ju inte kunna. Alltså, fan säger man. De kommer inte vara en dark. Ja, precis. Nyhetens behag. De kommer inte kunna vara en dark horse. Och nu är folk lite mer inläsa. Och här tror jag verkligen är ett sånt lag att så här, Jönköpings idrottshus eller vad den nu heter. Den tror jag är inte alls lika jobbig att komma och spela i utan de blå jätterna på läktaren. Så att jag vet inte. Jag tycker inte att Hallby har potential för att bli mer än Ja visst, de hade kunnat, de kan väl komma 10 år igen då. Men jag tror inte att det blir mycket mer än så alltså.
Nej. Så tänker jag. Ja, jag köper det du säger och håller väl med också egentligen. Men bara då för att vara någon slags motpol så kan man väl säga att de har ju hämtat in en dansk som de i alla fall själva verkar tro väldigt mycket på. Inte säker på att jag delar den entusiasmen, men också det...
Jag tror att den entusiasmen har lagt lite grann också om jag ska följa Inside-rapporten. Han var uppsnackad när han kom, men nu är det väl mer att det kan bli en joker.
Ja, men då är mitt andra argument är väl då att som du var inne på, att de utvecklades väldigt bra. Och jag tänker att om de, alltså, att det var stor skillnad på, eller stor skillnad, men att de var jävligt bra på våren liksom. Och att de eventuellt då, förhoppningsvis i deras ögon, fortsätter utvecklas i samma anda och kanske spelar, eller i alla fall spelar hela året så som de gjorde under våren. Så, men jag köper verkligen det du säger.
Det som talar emot det tycker jag, och det är ju då när vi går in på nästa del, nämligen det goa Ingemanslandet, att där satte jag RIK som även om de har tappat jättemycket bra spelare och sådär, har någon slags jävla grundkvalitet i sin trupp. Och så satte jag OV Helsingborg som jag tror har underpresterat länge, och nu när de får in en riktig tränare så kommer de bli mycket bättre än vad de har varit förut, så tänker jag.
Och Mattias Tunnell känns ju som ett bra nyförvärv också.
Ja, Mattias Tunnell är ett jättebra nyförvärv om han kan spela i 33 matcher eller vad det nu är man spelar.
28 i år va?
Ja, 28. Då han haft en del skadebekymmer och brukar han brukar vara skadad någon gång per år, och frågan är ju hur många matcher det eventuellt blir den här gången. Men det är, som en liksom, rent kvalitativ så är det en jättebra spelare.
Ja, hur har han varit i Danmark? För det var ju länge sedan han var. Jag tyckte han var väldigt bra när han var senast. Men sen har han ju varit ute länge. Och,
ja, precis.
Min parabol från din danska.
Jag har lika dålig koll som du har på de tidiga åren. Men förra året i alla fall... Då var han, ja men alltså, han har varit bra liksom. Visserligen spelat i lag i lite längre ner i tabellen liksom. Men gjort det bra. Men framförallt har ju problemet varit att han har varit väldigt skadedrabbad. Men när han väl är frisk och 100% så är han bra. Och tvåvägsspelare, och jag tror att han och Anton Måsson är ju ett väldigt... det är ett jättebra mittlås de har liksom. Och de två kommer nog kunna bära en hel del.
Charlie, du brukar ju alltid ha koll på RIK. Kan inte du dra igenom deras förutsättningar för den här säsongen?
Ja, de har ju... Ja, jag tror ju inte att det blir något slutspel för RIK. Det gör jag inte. Det är svårt att säga. De har en oerhört spännande spelare. Elliot Stenman. Ja, vem tänkte du säga? Rumän. har du inte sett lagbilden?
Nej.
Den är... Oh, du kommer älska den.
Vad har han för frisyr, Rumän?
Alltså, håret är ännu längre och det är på något sätt ännu rakare. Det är som en blöt afghan.
Ja, läckert.
Hund alltså, hund.
det är viktigt att lägga till faktiskt. Ja.
Nej, men jag tror det blir tufft för RIK. Alltså August Wiger var jätteviktig för dem. Försvunnit. Niklas Fingren viktig för dem också. Visst, få din Lipovats där. Nej, förutsättningarna är väl att det blir ytterligare ett år med att förädla och utveckla talanger, och det kommer svaja mycket som det gör med unga spelare som tvingas att ta bärande positioner. Men också att de är tunnare än vad de varit innan. Det har jag inte riktigt bestämt mig för om jag tycker det är bra eller dåligt. Innan kändes det som de hade 20 pers på mitt nio, och det var inte heller bra. Det fanns ingen, så det var oklart vem är playmaken. Är det, om du backar ett par år, liksom, är det Daniel Wester, eller är det Pontus Mellegård, eller är det Erik Schäfert, eller är det August Wiger? Nu har de inte så många alternativ. Det är väl typ Erik Schäfert som jag ser som är den enda, alltså, som har vana av att spelar mycket playmaker. Men han har inte fått ta någon större roll vare sig RIK eller Ystad IF när han var där. Så nej, jag vet inte, det är mycket oklart. Och säg en skada då på Rumän, så ja, då ser det inte så jäkla ljust ut liksom. Så att det, nej, det kommer bli tufft för dem, tror jag.
Är Rumän den enskilt viktigaste spelaren för ett lag i år?
Ja, Erik Johansson va?
Ja, just det. Erik Johansson i Guif, såklart.
Vi hoppade över både Guifen och det förbefarten där lite, men Erik Johansson är definitivt.
Önnered har ju verkligen noll att säga till om. Förutom att vi hoppas att Viktor Rodin kryar på sig och kommer tillbaka till handbollsplanen.
Verkligen.
Ja, men han är jätteviktig, Tobias Johansson. Men det beror också på... Alltså, jag tror att RIK, eller så att säga, vi tror att de spelar för en nionde plats. Eller så att det är där vi tror att de hamnar, med en frisk Tobias Johansson. Om han skadar sig så kanske det blir en elfte plats. Mm. Alltså, han är superviktig för dem om de ska ha någon som helst chans att komma till botta. Men jag tror inte, ja, jag vet inte vad man ska väga in i det liksom.
Ja, men vi säger så här, om det är korsband på han då, tror du inte att de... skulle kunna...
De hade definitivt kunnat hamna på kvalplats. Det tror jag.
Men, och det är ju skillnaden för RIK, tänker jag, mellan en helt okej säsong och en katastrofsäsong. Alltså, det är väl inte hela världen för dem att liksom inte gå till slutspel. Om de nu hittar någonting framåt någon gång, liksom, vad det lider. Några mellanår kan man ju klara av. Men att åka ur vore ju en jävla katastrof.
Mm. Nej, åka ur tror jag inte att de gör... korsbandsskada eller inte på Rumän. Dessutom har han inga korsband. Han har snus. Det behövs inga. Det behöver inte oroa.
Man vill ju inte jinxa det, men han känns som att han kan leva för allt.
Han tuggar på. De tejpar ihop honom till varje match bara, så kör han.
Men Elliot Stenmalm lyfter du som en talang. Honom har jag hört massa om, men jag har aldrig sett honom spela. Kan vi inte få någonting? Hur spelar han?
Jag tycker han är allround. Han kommer ju gå som vänsternia, skulle jag säga. Josef, tar du
sig? Ja, jag också. Jo, det tror jag också.
Men som jag ser det så är han tillhör väl det här U18-landslaget som Thomas Saxner har varit förbundskapten, som nu är det Jesper Östlund som har tagit. Ja. Alltså superlovande, duktig. Alltså man ser att han har det. Men jag tycker också man ser att han är lite tunn för att kunna göra det Erik Johansson gör i Guif, för att återkomma till den spelaren. Han behöver tid på sig och mogna och växa in. Och det, den tiden, RIK idag har inte riktigt den tiden att ge honom, så som jag ser det. De måste spela ganska mycket med honom, för att han är så pass bra, hans högsta nivå kan vara grym. Men det är kanske inte optimalt med en gång att få den rollen så där. Men alltså lovande, bra skott, bra blick för det. Jag tycker alltså bra, så att säga, för att vara en vänsternia, det är inte bara så här okej, han kan gå upp och skjuta. Jag tycker han har bra samspel, alltså lite blick för det. Det är min bild.
Är ju en kusin till Filip, eller lillebror.
Brorsa va?
Bror tror jag.
Mm. Ja.
Jag snackade med Sota inför för några veckor sedan. Han, det är klart han är mer positiv än vad ni är, men han speglade att hela RIK har gjort en liten omstart och att de pratar mycket om att få tillbaka den attityden som han tycker sitter i den vita tröjan och klubbemblemet. Så får man ju se vad det blir av det. Måla upp den.
Ja, det där känns som att det kan bli väldigt plattfall.
Jo, men ja, det kan ju bli jättebra, men jag menar, vad betyder det? Det betyder ju ingenting.
Nej, men jag tror att han har vad han säger i alla fall, så har han letat efter spelare som vill så mycket som han tycker att man ska vilja. Och det tycker han då, det ser han i de här unga killarna som har kommit. Och det finns ju också Linus Löfgren som är Stefan Löfgrens son. Lyfte han ju också fram. Och så var det ett antal andra junisar som han tyckte också hade skallen. Liksom.
Ja. Ja, men det kan ju bli jättespännande. Och det är ju lite så att man... jag vet inte,
men det är ju också där.
Ska hända något, att det ska hända något lite med RIK.
Ja, det behöver hända samtidigt på flera spelare.
Ja, ja.
Det kan inte, alltså så här, de behöver få, alltså att om nu det blir succé med Elliot Stenmalm och Linus Lövgren tar enorma kliv, så behöver de bygga på det några år. Alltså så här, innan ja, har det varit att först så försvinner Linus, och sen försvinner Karlsbogård, och sen försvinner Thulin, och sen försvinner Vigge. Alltså det måste lösa sig samtidigt för dem. Liksom.
Mm. Ska vi säga det, på tal om Erik Johansson, nu pratar om honom, att han kritade på väldigt oväntat ett 3-årskontrakt med Guif?
Ja, vad fan är haken där alltså?
Ja, det måste. Nej, men
jag tror att det är lite... Det är inte nödvändigt så att han blir kvar där i 3 år, tror jag.
Nej, plus nej. Att, det är klart att det finns klausuler där.
Ja, plus att alltså, jag är ju som ung spelare kan det vara väldigt givande att för han som var nummer 1, 2, 3 i en klubb där nere, istället för att till exempel gå till Kristianstad som ju ville värva han inför i år och vara nummer 8 liksom. Så att det ansvaret kommer ju växa av enormt.
Jo, absolut. Men han har ju varit det i en säsong nu. Och...
Ja, precis. Och en säsong är ju ingen säsong.
Nej, men han ska ju vara det då nästa säsong också. Ja. Och sen, då har han 2 år till kvar på kontraktet. Det
ja,
måste
men
ju
han kommer inte vara kvar då.
Behöver du inte oroa dig för.
Nej. Men det, jag bara reagerade på att det var ett jävla långt kontrakt att skriva på. Det är ju läckert i grund och botten.
Det var ju lite av ett statement av Guif, tycker jag.
Mm. Alltså, det var det jag reagerade på, för Guif har jag sett lite som en... vad ska man säga, nästan en döende klubb. Alltså det känns som att de har blivit sämre och sämre och sämre och sämre alla år vi har spelat in den här podden i alla fall. Och det var ju kul att de då...
Det är lite, det skulle jag faktiskt komma in på, nu går jag nästan tillbaka, men det är ju lite som RIK också, känner jag. Att det känns som att de, ja, att det går i fel riktning. Och det är klart, de har ju jävligt mycket bekymmer också med hall och så vidare, och det tänker jag pressa dem ekonomiskt. Det blir väl inte lättare i dessa tider, som man så fint säger. Men ja, jag håller med om Guif, och att det är lite, men också lite vart det ska ta vägen.
Men kan man inte hoppas att det är så att Erik känner att han vill ge tillbaka någonting till klubben och därför teckna ett långt kontrakt så att de kan få lite slanta för honom sen?
Så är det ju säkert.
Det är fint.
Att man gillar ju den typen av klubbkänsla. Ja, ska vi ta nästa sjok? Och då är vi inne på topp 8, slutspelslagen. Och de har jag delat upp i 2. Nämligen då de 4 första och sen plats 5-8, och vi börjar då bakifrån såklart med IFK Ystad, Lugi, Alingsås och Sävehof.
Mm. Hur vill du? Du undrar om vi har några invändningar eller?
Jag vet inte riktigt. Det jag vill kanske lyfta fram är att jag har slängt in Alingsås där. Liksom lite mot hur jag brukar tänka, för jag brukar tycka att när man gör olika sådana här typer av rankningar och prognoser framåt i tiden, så tittar man lite för mycket bara på nyförvärven, de tappade spelarna och sådär, och så tittar man lite för lite på klubbhistoriken, i alla fall då den nära klubbhistoriken, och att typ ett lag som Alingsås, ja, de tappar alltid lite och så kommer in lite nytt och så gör de det ändå så jävla bra till slut, för att det är någonting i liksom, ja, deras upplägg eller vad det är som funkar jävligt bra. Så att där har jag gått lite emot mina egna principer. Jag har satt dem lite längre ner än vad jag borde ha gjort på något sätt.
Men det är också, jag tycker det hänger ihop lite med att de ska ju då ta en plats från något annat lag som du har satt topp 4.
Ja.
Och när du sätter dem head to head med, om vi nu har Ystad IF eller vilka vi nu har på en fjärde plats. Ja, då tycker jag väl ändå att Ystad IF borde komma före Alingsås i serien. En sjätte plats behöver ju inte vara så... Det behöver inte vara en diss mot Alingsås nödvändigtvis.
Nej, nej. Alltså jag har så svårt att se att Alingsås ska vara bättre än Ystad IF då, exempelvis, som jag tror då kommer fyra. Men ja.
Ja, men framförallt tycker jag, om vi stannar vid Alingsås där, att de har, alltså det är tufft att tappa. Alltså de är ändå ett av de lagen som jobbar bäst med pulsering, tycker jag, på sina kontrakt och tänkta ersättare tidigt skede. Okej, så kommer vi, ja, men då kommer Aggefors gå, då är Rickard Frisk redo att ta över, och sen så kommer han gå, då värvar vi Skagelin som har gått bakom här, och alltså den, jag tycker de är duktiga på det, men det är tufft att tappa båda för generalerna, för att använda också en beprövad term inom handboll, alltså Fredrik Tern. Det har synts de senaste två säsongerna att Alingsås försvarsspel är inte lika bra när Tern inte är med. Och han har blivit utsett till årets försvar av en anledning. Felix Klar är kanske, ja, det är väl ligans bästa spelare sett över de senaste två, tre säsongerna. Och en alltså, grym framåt.
Startat fantastiskt i Danmark, ska till.
Ja, kul.
Ja, jag såg honom i Supercup-finalen. Då var han, jag tycker han var bäst på plan av det jag såg.
Mm. Ja, det är ju, det säger sig själv då att det är kännbart. Och också det, man får inte glömma heller att Felix Klar är och var en duktig försvarsspelare i Alingsås. Och när nu då Johan Nilsson, som kanske är den tredje ledaren i laget och framförallt en försvarspjäs, går och drar korsbandet. Är det någon som gör sig redo för sängen eller vad är det som händer?
Ja, ah, sorry som fan, jag trodde jag stängde av mig mycket. Jag trodde jag
Det är ju lugnt nu när vi kör separata ljudfiler.
Ja, det är bra. Fan, då ska inte jag kommentera det.
Nej, men det är så... Det jag tänkte på med pulseringen och Alingsås, det är ju att de brukar vara väldigt duktiga på det. Men i fallet Tern, där har de väl inte, vad jag vet, någon bra ersättare. För att Klar drar, ja, de har ju William Andersson Moberg där. Han kanske har några kliv kvar innan han är uppe på Klar-nivå, men det är ju den naturliga ersättaren, och det är den ersättaren de har jobbat in över tid liksom. Men jag vet inte fan vad de har att ersätta Tern med.
Nej, alltså det blir väl, det kommer bli Barud och Axel Fransén som kommer stångas som tre där främst. Är väl tanken, gissar jag.
Mm.
Men sen är det svårt, alltså Daniel Blomgren var ju, ja, det är ju nästan som ett nyförvärv också med tanke på hur lite han spelar. Så alltså, de har ju på pappret gedigna handbollsspelare. Islänningen Paulsson eller vad man nu säger. Han fick, alltså, honom såg man inte heller mycket av förra året, hade lite skadebekymmer och annat. Så att, alltså det kanske är en... kanske finns väldigt mycket att ta av Alingsås, men som
ja,
sagt...
Alltså, jag håller ju med, och jag tror väl att det Alingsås hoppas på är väl att kombinationen William Andersson Moberg och Daniel Blomgren tar över. För lite som du är inne på, individuellt så går det inte att ersätta på så sätt. Och så glömmer man lite det är klart det är jävligt segt för Johan Nilsson och för Alingsås, men man glömmer lite också kanske hur bra Lang var förra året.
Mm, han var grym.
Han var jävligt bra. Men det är klart, bakåt är det ju lite skillnad på dem.
Ja,
men också bredden. Det var ändå ganska skönt att kunna slänga in Johan Nilsson, kan jag tänka mig. Så att,
ja, de det ligger väl, där, det, men de, ja, med reservation då. Lugi kan man väl prata lite grann om, för att det är ganska likt på pappret. Tappar ju Pellas då såklart, det är jättetungt tappen, får in Viktor Hallén istället. Så att det är väl... nästan samma spelare, men tappar ju Axner, som det känns som han har varit där hur länge som helst i olika typer av ledande roller, och får då in istället den här unga dansken Mark Udd istället. Kan gå lite åt alla möjliga håll.
Ja, men det ska sägas att han Mark Udd har ju varit har gjort det väldigt bra de senaste åren. Har varit i Norge i en klubb som heter Närbe, som han tog upp från andra ligan upp till att bli någon slags mittengäng i Norge, och med begränsade förutsättningar och sådär. Så att han har gjort det bra liksom. Jag tror att han är nog duktig. Sen är det jävligt svårt att värdera, jag har inte sett en match med dem när han var tränare liksom.
Men det blir nog en omställning ändå, för jag tänker att om han nu inte kan språket än, så får man ju se hur snabbt det går, men kontra Thomas då som...
Så stor skillnad är inte för svenska.
Nej, och tänk på att han är inte verksam i Boden, han är verksam i Lugi. De fattar ju danska.
Jo, jag vet, men vi får se, jag har ju inte snackat med honom än, men här, enligt då rapporterna så ville han liksom inte ta det på svenska, utan han ville ta det på engelska, den här intervjun vi ska göra på onsdag. Men jag tänker
kanske att... Kanske inte Jenny Linnell som assisterande.
Vad var det hon sa nu då?
Vad är du nu, lille du?
Exakt.
Mac, how do I...
Men okej, men om man tänker så här då, att det är ändå så att...
Där ser du, Mac!
Men att Thomas som har byggt så mycket av sitt ledarskap på kommunikation, tänker jag, på samtal med individerna. Att det blir en stor skillnad här.
Det är en jättebra poäng. Alltså, det är ju sjukt svårt att säga om. För att det är en så pass...
Ja, han kanske också är fantastisk.
Ja, han kanske är det. Men det är därför det är så oerhört svårt, tycker jag, med Lugi i år. För att som Emil sa, hade man bara sett i dem, de här gubbarna har försvunnit och det här har kommit in, men så har Kasper Kjell och Ybelak blivit ett år bättre. Ja, men det borde ju ungefär vara så här. Men det är en jättestor grej att liksom ett tränarbyte kan betyda skitmycket åt båda håll. Liksom. Så därför
mer än att fällas ut och halen in.
Ja, precis. Så att det ska bli intressant att se, men jag tycker det är jättesvårt. Jag har liksom ingen aning om vad det här är för tränare, men du kände ju till honom lite grann.
Ja, något jag kan säga om Närbö, hur de spelade, var att det var väldigt mycket fart. Väldigt mycket löp och kontring.
Borde ju passa de här grabbarna.
Ja, och sen kanske det kan ju vara att han då sett att så jag får ut max av Närbö då. Och han kanske ser någonting annat i Lugi, men... Då har jag det sagt i alla fall.
Men på tal om tränarbyte, måste vi ju prata då om de jag placerar femma, nämligen sportchefens förening Sävehof, som har fått in Apelgren, som du ju känner mycket väl, Josef. Vad tror du om det? Tror du att de kommer komma bättre än den femte platsen jag satt dem på?
Nej, men det är inte så säker på faktiskt. För att nu pratade vi med sportchefen om det där och fick en liten inblick i hur det har sett ut, och jag har även sett en halv träningsmatch, och det man har märkt är ju att Gesim är borta, jag har varit borta mycket, och nya vänstern igen från Danmark, Rune Schröder, har varit borta, och unga Skippa Götten från Färöarna har varit borta.
Skippa Götten.
Så att det är klart, om de nu vet jag inte exakt vad det är för fel på dem, förutom hoppa knä på Skippa Götten. Och om de nu är borta längre perioder, då är ju kanske ännu längre ner än en femte plats. Men kan de få tillbaka dem, så kan de definitivt hoppa upp några hack. Sen tror jag också att de kommer utveckla sig under årets lopp. Liksom. Och i och med att det ska vara med ny tränare, framförallt Mikael Apelgren, som har väldigt mycket åsikt och tankar om väldigt mycket delar på planen, så att det är en del mycket nytt som ska in. Sen har det kanske varit bra då med det här corona avbrottet att Mikael kunde komma dit lite tidigare och liksom implementera sina idéer, men ja, det kan ta tid.
Vet ni vem som 12 augusti satte dem i final?
Emil Schelin.
Nej, Robin Rutte Nilsson. Den medlemmen i den andra handbollspodden. Tyckte jag var offensivt.
Helt ärligt, det är inte helt omöjligt. Tror jag. Henrik Tillstedt, som de har fått in på vänstersex, har varit jävligt bra på försäsongen. Och han kommer vara ett väldigt trevligt tillskott för Sävehof. Kan en dark horse till något slags, kanske en skytteliga... Nej, inte seger. Ja, skitsamma. Han går bra.
Yes.
Apropå skytteliga seger vann väl Bogievic den, va?
Tillsammans med Hampus Olsson, va? Min dotters favorit.
Just det. Också startade väldigt bra i Danmark.
Jag tänkte Bojer. Säga det.
Är inte din dotter 4 år, Emil? Hon ja, redan hon
precis fyllt 5, men hon går varje gång. Och han lägger ju mycket straffar och då går han och kastar lite bollen upp sådär, så att han blir inzoomad. Så. Då säger hon varje gång så här: titta, vad snygg han är.
Vad är hon finsk? Absolut,
ja. Fan, vad sjukt. Ja.
Hon är Mumin.
Såg han igen i Emils landslag sen, när hon blev äldre.
Mm. Så hon är ung, men hon gillar Hampus Olsson.
Så hon har blick för det. Han är ju snygg. Han är ju snygg, Hampus Olsson.
Det är han verkligen. Jag kan ju heller inte säga så här, nej, han är väl inte... Jo, det är, han är jätteläcker och han är duktig på handboll också. Det är ett bra val. Mm.
Men intressant, för att gå från ett... ja, men det här när vi pratar tränare, IFK Skövde... Nu går jag kanske händelserna i förväg. Men, de,
ja, men vi kastar vi, in oss i det.
Ja, vi har vi topp 4 då. Där någonstans sitter vi i IFK Skövde. Mm. Det var ju ett frågetecken för mig. Eller ett litet snarare så här varningstriangel kanske. Att ja, men Jonas Wille-effekten och vad det har inneburit för den här föreningen. Och kommer allting bara rämna som ett korthus här nu när han försvinner. Så har det ju inte sett ut på försäsongen. Och... när man ser till spelarmaterialet så, nej, varför skulle du göra det? Men just det här, vad en tränare har betytt för gruppen och spelet. Men där verkar ju Henrik Signell då ha varit smart eller av en ren slump, det vet man ju inte. Men liksom bibehållit det som Wille ändå har arbetat in i truppen och har säkert bidragit med sina tips och idéer men inte försökt komma dit och... nu, jag är José Mourinho, nu ska vi bygga om det här laget så som jag vill. Utan det ser ju ut som det härliga IFK Skövde som det har varit nu på sistone.
Mm. Jag såg Skövde mot Hallby och är man från Jönköping som jag är, då hatar man Skövde lite grann. Så att det kommer ta emot att säga det här. Men...
bara om man är från Jönköping, det är ganska många.
Nej, det kanske inte är alla kanske hatar Skövde. Men det tar emot, men jag ska säga att de var så jävla bra. Alltså... de ser ut precis som tidigare, men ja, de är lite bättre. De här Jack Turin och vad fan heter han nu? Vänsternian som ser exakt likadan ut som Jack Turin.
Stranden, va?
Stranden, ja.
Alltså han kan ju verkligen bli, det är den som spelar när jag ser honom, tänker jag. Han kan ju bli hur bra som helst. Varför lägger inte han den i krysset varje gång?
Ja, exakt. Och så är det ju med Jack Turin också. Man ser så här, ja, nu tar han 3 steg fram det. Ja, han har ju hela första sidan att skjuta på. Han kan också skjuta i andra kryss. Alltså att de kan göra mål exakt när de vill, de två. Och så har de ju de här härliga små snidarna där emellan. Och sen så har de liksom duktiga bakåt. Bra mål. Skövde tror jag kommer vara jättebra. Hade inte det varit en sån förlorad förening så hade jag satt dem i final.
Mm. Oj.
Spännande.
Gråtande barn i podden här. Jag hoppas att barnets mamma vaknar.
Är det Bussola?
Ciao, ciao. Kan ni balla med bacon kallar vi henne nu, för hon är ganska tjock.
Oj, oj, oj. Det är det minsta barnet, hoppas jag.
Ja.
Det hade varit gränsfall på sig så om det äldsta barnet.
Ja, nej, fan. De har ju ett stöd ner redan förskoleåldern nu, så det får man ju passa sig.
Ja, det får man verkligen göra. Yes, Ystad IF då. Nu har de ju ny tränare. Alltså, det är ju halvny tränare i alla fall får vi säga då. Oskar Kalén som klev in där. Kommer det bli någon fart på dem den här gången eller?
Jag tror faktiskt det. Jag tror, jag vet inte vad det är, men jag har någon slags tro på Oskar Kalén som tränare. Så att jag tror att Ystad kommer vara... inte så där en extremt positiv överraskning, för man har ju alltid ögat förväntningar på dem och det ska man ju ha med det truppen och de förutsättningar som de har. Men ja, man kommer inte bli besviken som man brukar bli.
Du Puri, om du ger Oskar Kalén liksom förutsättningarna, vad är liksom, om vi ska ge honom 3 betygsnivåer liksom, vad är godkänt, vad är underkänt och vad är jättebra?
Det var ju fan svårt alltså. jag är ju inte så förtjust i egentligen så här, alltså, jag tror att framförallt om man får harmoni i truppen skulle jag säga, då spelar det inte så stor roll egentligen om de kommer 3, 4, 5, men liksom så som det såg ut visuellt utifrån förra året när man såg just IF och de liksom, ja men jävligt dåligt kroppsspråk och torskade matcher de verkligen borde vinna, så det, om man kan få bort det liksom, så kommer de ju automatiskt komma några platser. Sen om det är 3, 4 eller 2. Men ja, jag vet inte.
Hur kommer det märkas att Oskar är tränare, tror ni?
Jag tror att det är mer, och det märkte man även då under våren och hösten där han fick en större och större roll. Men att han, det kommer vara mer liksom taktiskt slipat. Han hade ju det stora liksom, han fick ta mycket timeout med taktiska tips och initiativ och instruktioner. Så att det kommer vara mer taktiskt bra.
Mm. Mm, intressant. HK Malmö typ sam, eller det här är inte ens bara typ, det är ju exakt samma gäng som förra året minus Oskar Jensen plus Dom Beutler.
Ja, som ett typ var med förra året också då.
Ja.
Ja, det finns inte så mycket att säga om egentligen.
Nej.
Eller man kan väl säga att Victor Östlund hade lite skadebekymmer som man hade väldigt höga förväntningar på inför säsongen. Hoppas han får sig frisk och kan leva upp till dem.
Man kan väl säga att de inte kommer spela i Europa eftersom de torskade i kvalet mot danska Skjern över 2 matcher. De förlorade väl både hemma och borta med uddamålet, va?
Ja.
Kanske, alltså såklart tråkigt att de missar, men kanske bra för dem, deras chanser att vinna SM-guldet.
Där kan ju Charlie, framförallt bäst, men Dan Beutler, jag har varit på några träningar med HK Malmö och det känns som att han har en roll i att få upp intensiteten på träningarna. Jag har aldrig sett en sån energisk person, tror jag, hela mitt liv som han.
Det finns ju några skämt att lägga här nu, men jag avstår.
Ja. Nu nattar han.
Nej, jag, varför skulle jag? Jag hade spelat med Dan B. Dan är B. Jag vet
nej,
inte.
Var det kanske inte.
Men man har ju aldrig hört någon, och det här tror jag vi sa när bomben briserade, att jag har aldrig hört någon som har spelat med Dan som inte har något positivt att säga om honom. Så han verkar ju vara en energigivare och en omtyckt kille, liksom en bra snubbe, har ett lag på sätt och vis. Så att, nej, det var fasen. Malmö hade ju inte tagit in honom heller om de inte trodde att det var bra för laget. Så att, där snackar vi verkligen, alltså snacka om att bara, ja, vi är väldigt nöjda med den handen vi har, så vi byter inga kort överhuvudtaget. Så satsar vi på SM-guldet nästa år istället. Alltså det, varför inte? Det ska bli intressant att se, tycker jag också, vad lagen har gjort i det här monstruöst långa uppehållet. Hur man har, ja men alltså hur går man in i en, okej, nu är det coronauppehåll här. Vi fortsätter träna även fast man inte vet när vi ska spela handboll igen ens. Eller om, vad tränar man på? Hur fasen ser det upplägget ut ändå?
Ja, det kan ni väl, det får ni ju chansen att fråga tränare då på onsdag. Mm.
Och hur håller man uppe peppen och
att man ringer,
man inte tröttnar på varandra? Ja, men i Malmö verkar det ju faktiskt vara så. Han var fram och liksom klappade grabbarna och liksom såg alla. Och han hade en väldigt tydlig roll som lagpappa, som så vitt jag kunde se i alla fall.
Mm, låter underbart. Ska vi glida över i Kristianstad då, guldfavoriterna som ju var stora, stora guldfavoriter. Och sen så hände det ju någonting nu då precis veckan innan seriepremiär, nämligen deras, ja, kanske inte bästa spelare, men i alla fall deras stora egna son, Walter Krins. Ja, guldkalven framför allt liksom, lämnar då för Füchse Berlin, vad det verkar som då, helt oväntat, även för klubbledningen i IFK Kristianstad, de verkar inte vara med på det. Och utifrån, från mediehåll och sådär, var det ju ingen som hade alls tänkt att Walter Krin skulle lämna just nu. Jävla konstig historia, va?
Ja, det blir ju lite märkligt att pappan är ordförande och det blir ju, och styrelsen går, vad vi har förstått, emot den sportsliga ledningen i klubben.
Ja, men så är ju dokumenterat då från Kristianstadsbladet att pappan är ju ordförande i föreningen, och i vanliga fall så är det Jesper Larsson, sportchefen, som förhandlar alla övergångar. Men i det här fallet så har styrelsen gått in och sagt: nej du Jeppe, här är det vi som förhandlar om den här övergången. För att han hade ju kontrakt och därmed började ju Fixer Berlin att köpa ut honom.
Ja, och det var väl också att Jesper Larsson, eller vad jag har förstått, så var väl det initiala svaret nej också. De inte var så sugna på att släppa honom. Eller det kanske bara var för, det kanske bara var en förhandlings, alltså i första skedet när Berlin kom ett förslag som det var nej, och därefter tog styrelsen över. Men oavsett är det ju väldigt märkligt. Och jag, alltså det är också lite så här: okej, vi fyra sitter i en styrelse här och så är det någon som ska värva Hawaii. Så säger jag bara: ja, men nu är jag Hawaiis pappa här, så att ni andra kan väl ta beslutet om min dotter här, så jag går ut och så bestämmer ni om vi säljer eller inte, va? Och så kommer jag in: ah, vad blev det nu då? Vad gjorde ni? Vad röstar ni på? Alltså, vad fan tror du? Alltså, så här, vem ska du inbilla mig att han inte att han inte var delaktig i det beslutet liksom?
Nej, det är klart, vare sig det är hands on eller liksom smyga ut. Christian, du har ju suttit i styrelse och sådär. Du vet väl hur det funkar. Visst fan, ja, har man lite...
Jo, men så, självklart. Men det jag tänkte på var att i bästa fall så är det inte far och son relation här som är bara motivet, utan i bästa fall, om man nu kan säga så, så bedömer styrelsen att vi måste ha in pengarna för att det ser riktigt risigt ut ekonomiskt. Och då går man liksom, då gör man den typen av styrelsebeslut som går över det sportsliga beslutet.
Jo, men varför säger man inte det till Jesper Larsson då? Du lägger om 300 000, då måste vi sälja. Vi måste ha in de pengarna.
Precis. Nej, men precis. Den typen av samspel skulle vara mycket bättre för arbetsklimatet dagen efter.
Ja, märkligt. Jag lärde mig,
men sålde han i alla fall.
Ja, sålde han verkligen. Och jag lärde mig någonting nytt som vi väl kan lära lyssnarna också. Att även om man har en klausul i sitt kontrakt, vilket nästan alla av den typen av handbollsspelare har, nämligen att man kan bli köpt av en klubb för en viss summa, så brukar inte den gälla så sent in på den nya säsongen. Emil Bergen pratade till och med om att det vanliga är, eller i alla fall då, att det är inte helt ovanligt att de här typen av klausuler löper ut redan i januari då, alltså ett halvår innan den nya säsongen. Så att förmodligen då, ja, om vi utgår ifrån att det var ett sånt här typ av standard, så var det inte en utlösning av klausulen som var faktumet här.
Nej, och jag kan ju ta mitt exempel. Jag skrev på 3 år för GOG, men flyttade efter 2 år. Och det var ju att efter, fram till och med den typ 31 december eller vad det nu var, innan, ja, på andra året så kunde vi välja att avbryta. Och det är lite det jag menar när vi är inne. Så att det inte nödvändigtvis blev 3 år, det blev bara 2. Eftersom här sitter jag.
Men det låter ju mer som ett 2, alltså det man kallar 2+1. Och så ska man vara överens om innan deadline. Men utköpsklausul kan ju, alltså den behöver ju inte vara att, eller min bild är, det får du gärna rätta mig, men min bild är ju inte att en klausul alltid är så här: då ska det vara gjort innan sista december, utan det är så här: ja, men får vi till, om något lag bjuder de här pengarna, då kan du gå.
Ja, men det är olika. Ja. Alltså du kan ju ha en som, ta ett annat hett exempel. Lionel Messi hade ju en klausul som gjorde att han kunde lämna gratis fram till 10 juni. Och sen så då, efter det kostade han 7 miljarder. Alltså det finns ju alla typer av klausuler. Du kan ju stoppa in i ett kontrakt att på tisdagar kostar du så mycket, men på onsdagar kostar du dubbelt så mycket. Rent teoretiskt. Det vore ett väldigt märkligt kontrakt då. Men jag menar, jag var lite på sportchefens sida där, att jag förstod inte riktigt att det var, kom som en sån stor överraskning för Emil då i det här fallet, eftersom då vi som pratar om det. Men att det handlar ju om att klubben inte vill sitta liksom helt plötsligt 2 veckor innan seriepremiär, vill de inte sitta med arslen på bar is.
Så är det såklart. Hur påverkar det Kristianstad då? För att vi vet ju att de har ju ett fullgott alternativ egentligen. Alltså, i alla fall i den enskilda matchen så är ju Anton Hallén, han fick väl till och med lite mer, eller åtminstone lika mycket speltid förra året. Så det behöver inte vara en försvagning på det sättet. Men hur mycket tror ni det i långa loppet påverkar?
Ja, nej, jag tror inte att det påverkar sportsligt så mycket. Däremot tror jag kanske att den här processen när man har fått ett alltså intrycket under hösten var ju att det var jävligt stökigt i Kristianstad. Och att den här processen som nu har blivit mellan styrelse och sportledning kan, ja, driva, kanske inte i samma utsträckning som förra året, men ja, gör det stökare utanför banan så att säga. Och att det då eventuellt kan påverka laget sportsligt.
Ja, och jag tycker ändå att det påverkar sportsligt, men jag är inte säker på att det är. Alltså det hade...
Jo, men det är lite liksom.
Ja, och jag tror att det, ja, precis, det är bredden jag är ute efter. För jag tror det hade påverkat lika mycket om det var Hallén som lämnade. Att de är helt plötsligt bara en högkant av den digniteten. Och dessutom, om man har örat mot marken så är väl inte äktenskapet IFK Kristianstad och Simon Birkefelt det lyckligaste i världen. Ja, det är... Därmed inte sagt att det kommer lösas ut några fler klausuler, men ja, det är lite skakigt på högersidan om vi säger så då. Och där var ju Walter Krins ett tänkbart alternativ även på höger 9 förra året bakom Tate Reinarsson, så att det, på det sättet var det väl kanske inte där de var som allra tätast att släppa en sån gubbe.
Men fortsatta favoriter till ett SM-guld?
Ja, det får de ju faktiskt vara, för de har ju, vi får lyfta fram det positiva, alltså Marcus Olsson har väl i och för sig inte sett helt glimrande ut på försäsong, men försäsong är försäsong. Men det är ju en jättebra värvning, och Emil Frenn Öfors tycker jag är en jättebra värvning. Johan Nilsson kommer tillbaka efter att ha liksom utvecklats bra i IFK Ystad, så att de har gjort mycket bra saker också, Kristianstad, och förstärkt sin trupp på ett fint sätt. Så det ska vi verkligen poängtera, tycker jag, inte bara prata om att de tappar Walter Krins. Liksom.
Målvaktssituationen då, ska vi prata om den? De tappade ju faktiskt båda målvakterna då, som låg 1 och 2 i räddningsprocentligan förra säsongen.
Ja, på pappret är de sämre på målvaktssidan, helt klart. Men...
Jag tror att Espen är ju bättre än både Capellino och Leo, skulle jag säga.
Espen Christensen som kommer in från Geveriminden, norsk landslagsmeriterad målvakt.
Ja, Espen är en jätteduktig målvakt. Men alltså, jag skulle inte på rak arm säga att han är bättre än Rickard Capellino. Liksom. Det är ungefär samma nivå, tycker jag. Och, ja. Men nej, totalt sett, om man ska dela ut de här plustecknen då liksom, så kanske de var 5+ på målet sedan förra året, och nu är de väl 4 då kanske. Eller? Det är svårt också, Gustav Banke inte följt honom på jättenära håll den senaste säsongen i Karlskrona. Så att, men nej, där är de väl lite försvagade, kan jag tycka.
Jag kan tänka mig att någon match där de förra året alltid kunde byta, och den andra, alltså om han som startade hade en dålig dag, så kom de andra oftast in och var bra. Så kanske i år, en eller två matcher mer, så kommer Banke, som då är lite ung och lite ojämnare, kanske inte vara lika bra. Men jag tror som över hela säsongen, tror jag inte det kommer vara så stor skillnad från förra året.
Då sätter vi dem där högst upp i tabellen då, och så hoppas vi för alla skull att bli så också, eller i alla fall för deras skull, för de andra lagens skull hoppas vi på något helt annat. Men vi har en jävla massa mer grejer att gå igenom egentligen. Jag tänkte att vi skulle prata VM-lottning och att vi skulle säga Mustafa ut till IHFs president i en liten kampanj jag kommer driva, har jag tänkt det här.
Lycka till!
Ja, han verkar ju ha lite bättre maktrelationer än vad jag har. Men vad fan, vi ska väl ändå poängtera vilket...
Ja, det är snyggt att du försöker, det håller jag verkligen dig högt för. Mm. Doktorn känns lite resistent för just yttre påverkan.
Ja, men han ska i alla fall få höra nu fram tills hans eget jävla VM att vi tycker att han ska ut den jäveln.
Yep.
Och sen så ska vi prata också om Axnérs första landslagstrupp på damsidan, men det återkommer vi till nästa vecka helt enkelt.
Mm, tycker jag blir bra.
Jag har bara en fråga faktiskt till Christian Albinsson.
Ja.
Som ju snackar lite med de som är chefer på olika ställen.
Uh-huh.
Den här, så här eventuell publikfråga då. Vad säger de? Folket. Det fina folket.
Jag tror att de kan inte säga så mycket tror jag. Det är väl så att hela Sverige litar på de där folken.
De kampanjar ingenting liksom. Likt
jo, men det tror jag.
Klubbar jobbar ju hårt för det.
Ja, jag vet faktiskt inte hur det är. Men det är klart att de gör... Alla, framförallt fotbollen, var ju väldigt missnöjda med det här senaste. Och det enda jag kan säga i den frågan, det är ju en personlig reflektion. Men jag tror det är svårt att ha en idrottsminister som också är kulturminister. Och som jag uppfattar i alla fall, inte riktigt är så intresserad av idrott. Det tycker jag är lite synd, för jag tycker att idrotten har en otroligt viktig plats i svensk samhälle. Bland annat som integrationsverktyg. Men det är kanske en annan podd.
Det är ett annat avsnitt i alla fall kanske.
Men som du säger, det är kanske en annan gång.
Men ja, alltså, jag är ju sådär, jag tycker att vi ska köra igång. Jag tycker det är liksom märkligt att man kan vara 50 000 människor på stranden i Tylösand, men man kan inte vara liksom några hundra och kolla på handboll. Jag tycker det är jävligt konstigt med det.
Flyg i år.
Ja, det gjorde jag också. Det var liksom inga konstigheter.
Kan inte du ta med dig den frågan till Gensel då? För jag gissar att han också kommer fladdra förbi på den här upptaktsträffen.
Exakt.
När är det man ska sätta på? För nu kan man väl sätta på den hederliga gamla jävla dumburken också va? Man behöver inte streama
själv. Ja. Nej, precis. På kvällskvisten där runt 8 tror jag det var. Jag har inte exakt det. Men på Sportkanalen och sen på Simon när man vill. Och sen mycket riktigt så inleder vi upptaktsträffen med just en Skype med Gensel. Och då tänkte vi fråga det om publiken, men jag tänkte också fråga om man ska vara orolig för att något lag ryker av ekonomiska skäl. Ja. För det känns ju som att det har varit en väldigt lång bortavaro från intäkter.
Fråga också hur de förhåller sig till om typ 5 spelare blir sjuka. Om det är, alltså det här gamla walkover-systemet känns ju krångligt att applicera på den här tiden.
Men där kan jag i och för sig anta att det är liknande som i fotbollen där de ju skiter fullständigt, tror jag. Men det kan ju vara bra att dubbelkolla.
Ja, precis.
Man vet aldrig med handbollen, vet du, Josef. Det kan finnas sjuka grejer i det regelverket.
Jävla doktor Hassan har säkert varit inne och pillat på något jävla regelsystem.
Han ska ut!
Ja, det är kul. Bra av en kampanj. Politisk kampanj. Kul. Ja. Hoppas det når doktorn.
Det tror jag fan med att det gör. Han har sina känselspröt ute.
Vi blev ju uppmärksammade för i något sådant här inför reportage om Elverum i Champions League. Jag skickade ju den länge till er så noterades att delar av truppen är med i The Very Popular Swedish Podcast Avcast.
Så att jag menar, det är stort.
Nu kommer Kjell Höglund med sången som vi alla har saknat under ett halvårs tid.
Vi byter panel hellre än byter en låt.
Tack som fan för att ni har lyssnat. Hej då.
Tack som fan. Hej.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.